Härligt. Hörrni, vi har varit inne i ett tema här som vi kallar tillbaka till kärleken. Och vi har betonat lite olika områden eller olika teman i det här temat. För några veckor sedan så, det var väl i samma kanske med mors dag eller något sånt, men Olivia talade om, jag var inte ens här då, men jag har ju hört det, men jag ska inte sammanfatta det, men inledde där att prata om tillbaka till kärleken och sen prata andas om helande ord och vikten av de ord vi säger och att också tala upplyftande till varandra och uppmuntra varandra. Förra veckan så hörde vi Lilians predikan om myter och sanningar, om särskilt då parrelationer och kanske de här lite glansbildsuppfattningarna om både äktenskap och relationer och allt sånt där. Och idag så tänkte jag att vi går in kanske någon slags avslut eller avrundar i alla fall så småningom det här temat. Men går in och pratar om vänskap. Och jag tänker när vi hade så här fin skara människor här. Jag tror att de vet mycket väl hur viktigt det är att ha liksom människor runt sig i sitt liv. Som inte bara är egna familjen, de är viktiga. Och inte bara kanske sin närmaste familj eller sin partner. Också ha vänner. Och på olika sätt i olika säsonger av ens liv så behövs ju vänner. Men det är samtidigt det där som man ganska lätt liksom, man kollar tillbaka och så inser man att just det, men jag har inte satsat, eller jag har ju inte så många vänner. Det har hänt saker längs vägen och vänskapsrelationer kanske inte är de där viktigaste. I olika skeden av livet så är det som att man tillåter dem att lite trilla längs vägen. Vikten av vänskap. Och låter nästan som jag och Maurit som talar här för gåvan för en stund sedan och pratade ihop oss. Men jag tänkte också på C.S. Lewis. Han har sagt mycket bra. Men han sa det på ett ställe att vänskap kan ses som onödigt. Precis som filosofi eller som konst. Jag vet att det finns säkert några här som tycker att det är helt onödigt med filosofi och konst. Särskilt konst. Vem behöver det? Nej, jag tycker det är viktigt. Men det har inget liksom, överlevnadsvärde. Det är klart man överlever utan en fin tavla på väggen eller utan konst eller utan fina tankegångar eller fin litteratur och så här. Men det ger liksom ett värde till själva överlevnaden eller ett värde till livet. Det kanske inte totalt livsnödvändigt, men det ger någonting till livet. Och precis så här kan man se på vänskap också. Ja men absolut, jag klarar mig utan det. Det är kanske vänner jag har tappat kontakten med. Jag har vänner jag inte ens har kontakt med, fast inget dåligt har ju hänt. Vi går inte längre i högstadiet tillsammans. Det är några år sedan, så att det är inte, vi sitter inte i bussen tillsammans. Eller vi studerar inte längre tillsammans. Och vissa gånger tänker man att de där ska jag ha kontakt med resten av mitt liv. Och så inser man att vi hade ju kontakt dagligen för att vi sågs dagligen. Vi åt lunch dagligen. Eller vi liksom satt och hade tråkigt i bussen dagligen. Hur mycket vänner var det faktiskt? Alltså det kan ju vara en fin vänskap, men man kanske inte behöver göra så mycket för det. Vänskap kan ses som onödigt, men jag skulle vilja påstå idag att vänskap är helt livsnödvändigt på olika sätt. Vi kommer in på det. Så här läser vi i första Korintierbrevet 13, och en del har hört det här i samband med vigslar och sånt, men det är ett bra innehåll också i andra sammanhang. Kärleken är tålig och mild, står det. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den glädjer sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärar den. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kanske kärleken i ett äktenskap, kanske kärleken till sina barn. Men kan man applicera det här på kärleken till en vän? Jag vet inte. Men på något sätt så utmanas vi här att hur den kärleken som det talas om, den ska bära allt, den ska tåla allt, den ska gå igenom en hel del. Den ska glädja sig med sanningen och den ska, jag kommer in på det med stund, men en annan berättelse, men som att bära allt. Den bär allt, den håller liksom genom allt. Och i Bibeln, så, eller i Nya Testamentet och i grekiskan, så är det fyra ord som används för kärlek. Och det är ganska bra att skilja på de här. Och ni som var här på onsdag, ungdomarna hade sin vårfest. Ni trodde ni skulle få höra om någon mer spännande kärlek, men det var inte den romantiska kärleken, utan då var det också den vänskapliga. Så nu är ni tillbaka på samma tema. Men det finns fyra ord som används i Nya Testamentet, eller i Bibeln generellt, om jag förstått rätt, för kärlek. Och det första är storge. Det andra är eros, det tredje är phileo och det fjärde är agape. Fyra ord som egentligen betyder på sätt och vis samma sak. Alla betyder kärlek, men i olika kontext, i olika sammanhang. Och storge, det är den som beskrivs som den här självklara och tillgivna, den här familjekärleken som man har kanske till sina syskon eller till sina barn eller så här, den finns liksom där ganska självklart. En bindning som finns också mellan familjemedlemmar. Eros är den romantiska kärleken, den passionerade, den erotiska kärleken, kännetecknas av lust och attraktion. Den talar Bibeln också om. Sen har vi Phileo, som är den som jag beskriver då kanske som den underskattade, för det är just den här vänskapliga kärleken. Den vi kanske tar för givet eller glömmer bort, eller till och med naivt nog tror att vi klarar oss utan. De här första klarar vi oss inte utan, och inte den sista heller, för det är Guds ovillkorliga kärlek, den grundläggande kärleken som inte har att göra med att vi har inte gjort något för att förtjäna den, vi bara är älskade. Gud har skapat oss och han har varit med oss och han älskar oss. Vi kan inte ändra på det. Osjälvisk och uppoffrande kärlek. De här tre, de två första och den sista, de är ju ganska, vi kan inte göra så mycket åt dem, men som sagt, den här tredje, Phileo, vänskapliga kärleken, är den som på något sätt hamnar lite där mittemellan och vi kanske tror att vi inte ens behöver. Och nu med all också respekt, och livet är som det är, och det är kanske inte så lätt alltid med vänskap. Jag vet, jag har inte alltid tyckt det har varit lätt, och jag har tack och lov också några vänner. Men det är ju inte som att det händer ju inte av sig själv. Och en orsak tror jag är att det är så pass sårbart. De andra kärlekarna, de måste vi liksom ha på något sätt. För att ens existera så har vi behövt bli liksom exponerade för dem. Men den här vänskapliga kärleken, för i vänskap, när vi på riktigt kommer nära en vän, då blir det ju också lite sårbart. Så fort vi kommer, som ett kärlek överlag, men jag tror särskilt för vänskap, när vi kommer så pass nära att någon börjar veta hur det faktiskt är med oss, vem vi är, hur vi har det, vad vi tänker på, vad vi kämpar med, det blir liksom sårbart, för vi behöver visa vem vi är. Och det är inte alltid så roligt, det är inte alltid så lätt. Och här kommer ett citat då av samma C.S. Lewis. Jag hade med dem i fjol också, vill ta det igen. Eller jag översätter det till svenska, så det kommer på engelska på skärmen och så får du höra på svenska. Att älska är att vara sårbar. Älska vad som helst och du kommer märka att ditt hjärta troligen kommer krossas. Om du vill vara säker på att hålla hjärtat helt intakt och oförändrat, se då till att inte ge det till någon, inte ens till ett djur. Husdjur. Bädda varsamt in det i hobbyn och lyx och undvik att trassla in det någonstans eller hos någon. Lås in det i ett säkert skrin av själviskhet. Där i skrinet är det säkert, mörkt, utan rörelse och syre. Men där kommer det förändras. Det kommer inte krossas, men det kommer bli oförstörbart, ogenomträngligt och bortom räddning. Det blir alltså hårt på något sätt. Att älska är att vara sårbar. To love is to be vulnerable. Vänskap är också att vara sårbar. Att tillåta någonting komma så pass nära, att lite nästlas in. Det som står här, att vill man hålla hjärtat helt intakt och inte riskera att det ska krossas på något sätt. Men håll det långt bort från allt då. Långt bort från alla människor som kan såra dig. Men det, så är det med alla relationer. Vi kan och vi kommer bli sårade. Vi kommer säkert bli besvikna. Det var Dietrich Bonhoeffer som sa det någon gång. En gammal tysk teolog som sa det. Att gemenskapen, också församlingsgemenskapen, vi förbereder oss på att bli besvikna. För att först när vi blir besvikna på varann, eller liksom märker att hej, det höll inte riktigt, först då förstår vi och kan förstå att vi behöver bygga livet på Jesus Kristus. Vi kan inte bygga det på att andra ska räcka till för oss eller göra oss nöjda. Inte ens gemenskapen eller vänskapen kommer göra oss fullständigt nöjda. Så därför är det både tillåtet och nyttigt att bli till och med besviken. Att älska är att vara sårbar. Och det här sa Jesus själv också till sina lärjungar. Det här är mitt bud. Johannes 15. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ni är inte mina vänner. Vi får det på skärmen tror jag också. Ni har slagit upp det. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Och jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Så det är ju intressant att det som Jesus säger till sina, det var ju ett gäng, hans lärjungar var ju män i ganska samma ålder antar jag. Och någon har sagt att det är ju ett mirakel i sig själv att män i 30-årsåldern har nära vänner. Och det är kanske ett litet mirakel. Man har behövt göra någonting. Man har kanske åtminstone behövt visa sig sårbar. Om vi undrar och kollar runt oss, var är vänner i mitt liv? Då kan vi kolla på mig själv och fråga mig att när har jag varit sårbar? När har jag visat för en annan människa att jag behöver dig? Det finns liksom en hemlighet i att det är inget statiskt eller stelt i relationen. Utan relationen mellan människor, vare sig det är romantiska eller vänskapliga, så förutsätter på något plan att vi visar oss sårbara. Och vi har inte alltid varit så bra på det i kyrkan. Jag tror flera kan hålla med om det. Det är lättare att visa upp hur rätt man gör allt eller hur bra allt verkar gå. Men när vågar vi be om hjälp eller säga hur det faktiskt är? Det är inte alltid så vackert att höra hur det faktiskt är. Men det är ganska falskt att aldrig höra hur det faktiskt är. Och jag hoppas att vi är en församling och att vi som kristna den här tiden på jorden kan vara sårbara och kan vara äkta med hur det faktiskt är. Och det går väl lite så här. Och det är okej. Men Jesus säger, jag kallar er vänner. Inte tjänare. Och han skulle kunna kalla dem tjänare eller kalla dem något annat. Man säger till och med Gud själv. Jesus, Gud som kom ner till jorden. Jesus själv säger, jag kallar er vänner. Så på något sätt tycks du vara viktigt om han kallar sina lärjungar för vänner. Vad är då vänner? Det är mer än någon man träffar på bussen när man gick i högstadiet och trodde man var bästa vänner tills man insåg att man inte egentligen hade så god kontakt. Eller någon du trodde du kunde lita på, men sen när det gällde så var den inte där. Det är ju lite jobbigt att inse det. Men då kanske man också märker och förstår att vi har nog aldrig visat oss sårbara. Vi har aldrig byggt en vänskap som bygger på att vi faktiskt vet hur den andra har det. Och att vi kan säga hjälp eller vi kan ringa upp den andra och berätta hur det faktiskt ligger till. Vänner får veta hur det är. Det sa han ju också här. Jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt jag hört av min far. Så vänner får höra det man vet. Jag har några vänner som jag har ringt upp så här i skeden när man typ, det har hänt stora saker i livet. När jag träffar Olivia eller när jag, olika saker man har kanske lyckats med eller saker man har misslyckats med. Så har man några sådana här man kan ringa till och berätta. Om det är något glädjeämne så då är de glada med en och de nästan jublar i telefonluren och förstår att det här är stort. Eller om det är något som har varit en förlust eller inte bra så förstår de också det och vill höra en berätta om det. Jag har låtit er veta allt. Kanske vi inte ska låta alla veta allt. Det blir lite jobbigt. Men någon behöver ju få veta allt om hur det är med oss. Har du någon i ditt liv som får veta allt? Och om inte du har det så, som jag sa, full respekt för att relationer och särskilt vänskap är inte jättelätt. Men kanske det kan bli en bön. Kanske det kan bli en utmaning. Kanske det finns någonting som du kan göra. Kanske det inte bara är alla andra som borde göra det för dig. Utan kanske det finns något som du kan göra för att det ska vara lite lättare att bli vän med dig. Jag tror inte jag alltid har varit en så härlig person att bli vän med. Man har fått jobba lite med sig själv på olika sätt. Det är livet. Var lite ärlig med hur det är. Och låt folk också säga någon gång. Eller låt dina vänner säga hur du uppfattas eller hur du är. Det kan hjälpa. Jesus kallar oss vänner. Och nu kommer jag in på en berättelse här i Lukas evangeliet 5. Där vännerna som bär. Vi hörde ju om det här i början. Att kärleken, den... Vad står det? Den Allt bär den, allt tror den och allt hoppas den och allt uthärdar den. Och det är en berättelse med några vänner i Nya Testamentet i Bibeln som handlar om typ det. Allt bär den och allt hoppas den. Allt uthärdar den. Ibland behöver vi uthärda allt för våra vänner. Och här har vi en sån situation. Ni som var här, ungdomarna i onsdags, ni hörde den här. Jag tyckte den var lite för bra för att inte också alla äldre människor skulle få höra den. Hoppas det är okej. Ni får den 2 gånger på en vecka. Så här står det i Lukas evangeliet 5 och vers 17-26. En dag när Jesus undervisade satt där fariséer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judén och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när det för folkmassans skull inte fann något sätt att komma in med honom gick de upp på taket och firade ner honom på båren mellan takteglen mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa det. Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Och de skriftlärda fariseerna tänkte, vad är det för en hedare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem, vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är lättast att säga, du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga, res dig och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så säger jag dig, och nu talade han till den lame, res dig, ta din bår och gå hem. Genast ställde han sig upp i allas åsyn och tog det som han legat på och så gick han hem medan han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud. Och de fylldes av fruktan och sade, det vi har sett idag är ofattbart. Jag tycker det är så härligt slut. De vågar liksom ge den här reaktionen på... Det är klart det är inte normalt att en man trillar genom taket, genom något taktegel, är lam och sen stiger upp och så går han hem. Det är ingen vanlig dag. Det känns ibland kanske i vår kultur som något sånt skulle hända här. Tack och lov så tror jag ingen... Ja, lite större projekt att få ett hål här i taket. Men skulle det hända så skulle jag inte vara så förvånad om ändå en del är så. Jaha, det var en sån dag idag. Nej, här i den här berättelsen säger de ändå, de uppfylls av fruktan och så säger de att det vi har sett idag är ofattbart. Det som är förundran över det som har hänt, över vad Gud har gjort, kanske också det som hände i taket när det togs sönder. Men här tänker jag på de här vännerna, till den här vännen. Jag vet inte hur bra vänner de är, men på något sätt kände de ju varann. Och de bar sin vän, eller den här personen, på en bår. Och de skulle in... I rummet, de rymdes inte in för att det var fullt med folk, fullt av fariséer och laglärare. Sådana som ville förstå och veta allt om lagen, om skrifterna och prata med Jesus och vara kanske där på första raden, nära honom. Och de här männen som skulle ta sin vän in dit, de rymdes inte in. Och vad gör de? Och jag har 4 korta punkter, vi slänger upp dem alla på en och samma gång. De gör det som behövs. Det var som inget alternativ för dem att svänga om i dörren och gå hem. För de visste att det här är vår vän och nu har han chans att möta Jesus på det sätt som kanske kan förändra hans liv på något sätt. De gör vad som behövs. De är också vänner som inte vände hem utan de stannar kvar när det faktiskt gällde. Jag tänker att det är en sån här bra egenskap för en vän. Ibland är de här lägena, det är inte läge nu att gå hem. Det är inte läge att säga att jag har inte tid att träffas den här veckan. Det är inte läge att liksom vända blicken till andra hållet eller att inte svara på ett sms på en månad. Det finns vissa lägen när vår vän behöver oss. Då är det läge att stanna kvar. Sen tänker jag också en vän. Nu pratar jag då till en person som ändå ser sig som kristen så här. Du får tänka in dig. Ja, du får ta det till dig om det gäller dig. Men en vän som tror på Jesus leder också sina vänner närmare Jesus. De hindrar inte sina vänner att komma till Gud när de behöver honom. Utan de leder sina egna vänner lite närmare Jesus. Och för det fjärde så tror de på möjligheter mitt i den här sårbarheten. De ser inte bara möjligheter när allting är perfekt. När det är optimalt läge, det är ingen nordlig vind i Vasa när du ska sola. Det blir ju jättekallt senaste veckorna tycker jag. Nej, de gör allt det där som behövs och de tror på möjligheterna också när det är lite svårt, också när det blir sårbart, också när de riskerar att kanske blotta sin osäkerhet eller tänk om inget händer. Tänk om de framstår som totala, liksom, tänk om det blir en flopp. Tänk om inget händer när deras vän kommer till Jesus. Men för det första, gör vad som behövs. Det handlar om att vara vänner, eller vara en vän, vara en person som tar initiativ. Och vare sig vi har många vänner, eller inga vänner, eller någon vän, så behöver vi, särskilt om man är vuxen, kunna vara så här. Jag tar ett initiativ. Jag kan vara den som ringer min vän. Jag kan vara den som bjuder till lite extra. Kanske inte roligt om det varje gång är så, men om det någon gång är så, så är det helt naturligt. Var en person som tar initiativ. Vänskap är liksom lika med initiativ. Det behöver komma från båda hållen. Det är inte så spännande att vara vän med någon som aldrig kommer tillbaka med någonting. Som aldrig ger respons. Som aldrig visar att det är värdefullt att ni faktiskt ses. Jag hade faktiskt en vän till mig. Så vi fick som lära oss. För det var inte så lätt det att kramas. För mig var det ganska naturligt. Men för honom var det inte så naturligt att kramas som man. Och på tal om då att vänskap är initiativ. Så han tog initiativ till Benjamin. Jag tror vi måste bli bättre på att kramas. Vi är trots allt män. Alltså det är klart vi måste kunna kramas. Vi måste vara lite fysiska. Så vi började kramas. Någon gång höll vi varann 5 sekunder. Det var ganska stelt. Men det blir bättre och bättre. Och nu när jag träffade honom för ett tag sedan så var det mest naturliga. När man ses så bara omfamnas man. För man har tagit lite initiativ och bestämt sig för att vi gör det som behövs. För att visa att vi betyder något för varann. Inget konstigt med det. Som österbottniska män, kramas lite mer. Jag tror alla behöver det. Jag tror man mår lite bättre. Jag tror era partners kommer tacka er senare. Men jag tror det, vi behöver ta initiativ som gör skillnad för olika relationer. Och förstå när det gäller. För de här människorna i berättelsen som kommer med sin man, sin vän på båren. De fattar ju förmodligen att nu kommer folk börja prata om vad håller de på med egentligen. Men de gör det ändå. Alla vågar kanske inte göra allt, men alla vågar göra någonting. Och det går inte att påverka vad andra gör mot en, men man kan påverka vad man själv gör mot andra. Fick ni det, alla som tar anteckningar här? Förra söndagen var jag sån, man bara skulle vilja anteckna precis allt. Fick massa härliga tips, relationstips och allt sånt. Och för det andra, att stanna kvar när det gäller. Jag tänker det handlar just om den här sårbarheten. Att riskera att bli kanske till och med utskrattad. Eller riskera att bli omdiskuterad. Men de stannar kvar när det gällde. Jag vill vara en sån vän. Jag vet inte hur den vän du vill vara. Men jag tror att det gör något gott för en vänskap. Om man stannar kvar när det gäller. Och du får själv tänka in vilken situation gäller det för dig. Vad tänker du på? Men vi har alla situationer i våra liv när det är så här. Det här är en stund när jag inte springer härifrån. Det är kanske lite obekvämt. Det är kanske lite sårbart. Det är kanske lite tårar. Det är kanske lite smärta. Men jag stannar kvar. Och den tredje, eller den andra tänker jag också. Det handlar om att vara trofast vän. Att stanna kvar när det gäller. Det är att visa sin trofasthet. Jag är liksom inte här en dag och borta nästa. Men jag är här. Jag är din vän. Tills vi säger något annat. Eller tills något riktigt drastiskt händer. Men tills dess, alltså, jag är en trofast vän och jag vill vara det. Jag står här. Och sen tänker jag på den här tredje. Att vara en vän som leder sina vänner närmare Jesus. Hur gör man det? Ja, jag vet inte exakt, men du kan tänka ut något själv. Men var i alla fall inte en vän som hindrar dina vänner från att komma till Jesus. De här vännerna som hade sin vän på en bår och började plocka sönder taktegler för att hissa ner honom till Jesus. Det fanns ju lite hinder på vägen, till exempel ett tak. Men de plockade isär det och såg till att han kom ända fram. Det finns olika sätt, men vi kan bestämma oss för att vara en vän som leder våra vänner lite närmare Gud. Lite närmare en förståelse om att Gud älskar dig. Han är för dig. Oavsett vad som händer så är han på din sida. Det finns nya chanser. Det är inte slut. Det är inte liksom återvändsgränd eller livet är inte kört. Det finns nya chanser hos Jesus. Det hade kanske också där varit lättast att ge upp, som sagt. Vända om och säga, vet du vad, vår vän på båren, vi kommer någon annan dag. Kanske den annan dagen aldrig skulle ha kommit, för att Jesus kanske inte skulle vara kvar där. Nej, de tog den där chansen. För nu var det ett läge att leda vår vän närmare Jesus. Och det var ju uppenbarligen värt det, för att mannens liv förvandlades ju helt. Och han tar med sängen som tidigare bar honom, bär nu han. Så det tycks vara värt det. Och sen just det här sista, tro på möjligheter mitt i sårbarhet. Jag tror att det är värt att vara en vän som tror på möjligheter och ger nya chanser. Och som tror på att det finns en hemlighet i det sårbara. Att vara ärliga med varann, att säga som det, att berätta när det är tufft, att glädjas när det är härligt. Men det blir nog ingen djup vänskap om vi bara har kalas tillsammans och aldrig har det tufft tillsammans. Det behövs lite både och. Och jag tror när vi tror på möjligheterna mitt i det sårbara eller mitt i det svåra, då tror jag det får ringa på vattnet. Man känner att wow, här är en vän som står vid min sida, som tror på att det är möjligt att fortsätta, som tror på att vi kan gå igenom det här tillsammans. Och det står i Psaltaren 34:19 att Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta, och han frälsar dem som har en bedrövad ande. Som Gud är nära dem som har ett förkrossat hjärta och är bedrövad här inne. Då kan nog vi också vara det. Vi ska inte vara kanske som Gud, men om till och med Gud är där, så ska nog vi också vara där. Vi behöver inte vända bort blicken, utan vi kan vara där i det förkrossade, i det jobbiga, men förstås också i det härliga. Och vi kan gå tillbaka till den första versen vi läste i första Korintierbrevet 13. Så ska vi strax gå över och fira nattvard, men jag läser det här till slut. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärar den. Att bära och att bli buren. Det blir inte en så jämn dynamik i en vänskap om man bara är den som bär, om man alltid är den som är stark, om man alltid är den som ska hjälpa den andra. Nej, då kallas det något annat. Men en vänskap, där kan man turas om. Nu är det jag som bär dig. Nu blir jag buren av dig. Det finns något vackert i det. I att bära och bli buren. Och vi är kallade att tro på den kärleken som bär i allt, som hoppas genom allt, som tror genom allt, som uthärdar. Lätta tider, svåra tider. Men jag tror det, vänskap behöver vi mer av. Vi behöver inte mindre vänner, vi behöver fler vänner. Vi behöver inte tycka om, alltså, ibland har vi en uppfattning om att vara vän, det betyder att jag ska tycka om exakt allt den andra gör. Nej, nej, nej. Kärlek är ju mer än att bara tycka om. Man kan ha lite olika åsikter, man kan vara oense emellanåt. Men kärleken, den går djupare. Tillbaka till kärleken. Låt oss komma tillbaka till kärleken. Låt oss komma lite närmare det som också Gud har tänkt när han skapar oss. Inte för att vara ensamma. Inte för att kämpa i det, i vår ensamhet. Utan ha hjälp av varann. Ta hjälp av varann. Okej. Okay.